Hej på er alla lyssnare. Idag är det den 25 september och vi ska idag ta upp ett ämne om Estonia. Och vi ska utgå från en artikel som var i Svenska Dagbladet häromdagen. Den heter Sverige måste söka sanningen om Estonia. Det var en debattartikel som publicerades på Svenska Dagbladet. Och jag har med mig Henning Witte, hjärtligt välkommen.
Tack, och vi har året 2019.
Ja, yeah. Och Ole Dammegård samma år. Välkommen.
Tack så mycket, Ole.
så vi inte kommer fel i tiden där från början, för det vore illa. Ni har ju bägge två intresserade för Estonia och ni har ju lagt en del tid på detta bägge två. Och när jag läste den här debattartikeln på Svenska Dagbladet så förvånades jag över en sak, och det var det att det nämndes ingenting i debattartikeln om det som du har spelat in en gång i tiden här 28 september 2018, publicerat på YouTube av dig, Henning Witte, om Håkan Bergmark såg bombhålet på Estonia kort efter förlisningen.
Mm.
Tänkte du på det? Det beror...
Ja, naturligtvis, men det, jag är ju van vid att det mörkläggs i Sverige. Och man måste ändå säga, jämförelsevis så var det en modig debattartikel. Allt är relativt i Sverige, tyvärr förtrycks fruktansvärt av utländska underrättelsetjänster.
Jag tänkte så här, eftersom ni nu har redogjort för det här, du och Håkan Bergmark, i den här YouTube-inspelningen då, som är publicerad med White TV, så tycker jag att det känns lite konstigt att ett bombhål som är konstaterat utav en dykare som har varit nere inte finns med i den debattartikeln Sverige måste söka sanningen om Estonia. Så kände jag.
Ja, annars hade Svenska Dagbladet censurerat bort det.
Det tror du?
Ja, det vet jag. Jag har själv lidit väldigt mycket under Svenska Dagbladet. Det var de som gick ut i februari 99 under en helg på 2 dagar i rad med bild på första sidan att jag skulle vara kriminell och skum och misskött Estonia-saken, så att jag var tvungen att skriva till chefen för militära underrättelsetjänsten MUST efter många anonyma hot: okej, ni har vunnit, och jag lade ner Estonia-uppdraget. Så Svenska Dagbladet var ju en av de värsta tidningarna att mörklägga.
Ole, du har ju också utsatts för hot och mobbing i Sverige och drog till Spanien.
Ja, det stämmer bra. Det var speciellt runt Palmemordet som jag var igång med nästan 12 år medan jag fortfarande bodde kvar i Sverige. Och då ingick jag i en liten grupp som kallades privatspanarna i media, eller hånades i media måste jag säga, för att vi blev fullständigt förlöjligare. Men det här var en liten grupp av väldigt bekymrade medborgare, med många av dem väldigt välutbildade, tidigare högt uppsatta i försäkringsbolag, inom säkerhetstjänst, advokater, tidigare poliser. Jag menar, det här var inte en samling snurrhyben, utan det var verkligen väldigt, ja, som jag säger, väldigt, väldigt bekymrade människor som såg att vad är det som händer i det här vackra landet? Vad är det som är igång runt det här påstådda statsministermordet? För det bryter mot alla regler. Och runt det så kom jag i kontakt också 94 då, när Estonia sjönk, så leddes det in på det här. Och runt de här åren också, ju djupare vi grävde och ju mer vi hittade, så ja, tyvärr så dog 2 av mina vänner under mystiska omständigheter. Och jag fick också ett väldigt obehagligt hembesök, eller folk var inne i min lägenhet när inte jag var hemma. Låste, lämnade spår där inne som varningstecken, och sen ut och låste efter sig. Så att när jag kom hem då var det väldigt tydligt att någon hade varit där. Och jag har pratat med folk inom militär, tidigare inom svensk militär och så. De säger att det här är ett väldigt vanligt sätt att markera sitt territorium, att skrämma folk när de börjar rota för mycket och bara säga: vet du vad, allvarligt så att vi ser vad du håller på med, så backa om inte du vill sluta som del av statistiken. Så därför så bestämde jag och min flickvän och hennes 2 barn att vi skulle lämna Sverige, och vi lämnade väldigt snabbt där runt år 2000. Och sen dess har vi varit i Spanien.
Henning, du älskar ju det avlånga landet Sverige och trivs fantastiskt bra i Sverige, men du har ju blivit utsatt för bespottning och utfrysning och en massa konstigheter genom åren. Vad är din uppfattning om allt det jävla vansinnet?
Ja, min uppfattning är att Sverige är ett ockuperat land av främmande makt, och det är genom underrättelsetjänster. Tidigare var det frimurare. Gustav den tredje var den sista av kungarna som hade lyckats återerövra svensk självständighet efter frihetstiden. Under frihetstiden på 1700-talet var hälften av parlamentsledamöterna mutat av Ryssland, den andra hälften av Frankrike och en liten grupp av England. Och då tog Gustav den tredje tillbaks makten, och då satt de franska frimurarna under Grand Orient i Paris, logen där, en konspiration ihop för att mörda Gustav den tredje, kasta ut hans släkt och sätta en fransk general på svensk tron. Det är därför det blev en fransman i Sverige, därför att det var franska frimurare, alltså utländska makter. Och sen har Socialdemokraterna under sin blomstringstid efter första världskriget och fram till Palme lyckats få någorlunda herravälde över Sverige igen själv, men sen har det tyvärr saboterats då av framförallt CIA, alltså NSA från USA, därför Sverige var hemlig NATO-medlem sedan 50-talet. Och sen fick jag höra från Mustagenter i samband med min Estonia-forskning att de hade under Palmeutredningen kommit fram till att hela svenska polisen är kapad av Mossad, formellt Israels säkerhetstjänst, men egentligen bankhuset Rothschilds säkerhetstjänst. Och de var väldigt bekymrade över den här staten i staten som Mossad hade bildat med den kidnappade svenska polisen.
Olle, hur ska man kunna söka fram sanningen då som man publicerar i en artikel? Sverige måste söka sanningen om Estonia.
Ja, det. Alltså, hade jag något snabbt svar på den så skulle jag vara väldigt tacksam. Jag vill bara kommentera här att visste ni att det står en byst av Ankarström, han som sköt Gustav den tredje, i frimurarnas största loge i Paris? Den står där som en hjältebyste. Jag tycker
Ja,
det är
vet jag.
ganska intressant eftersom det är den här historien som är bakom det här mordet som sen ledde till ett övertagande av Sverige som nation. Vad gäller att söka sanningen så tycker jag att allvarligt talat, det så mycket av den riktiga sanningen finns redan framme. Det är bara det att den är mörklagd. Så att, alltså vad Henning har gjort under åren, det var ju tack vare Henning som jag fick upp ögonen för det här. Det var TV3 visade ett specialinslag om Estonia och i programmet Efterlyst. Och det var första gången jag fick upp ögonen för det, och det var tack vare Henning där, så jag heder åt honom. Och sen under de åren efteråt så var jag ville väldigt gärna kontakta Henning, men på den tiden var jag var för rädd för att ta kontakt med honom, för att jag var på den tiden så okänd och så ensam i det jag höll på med. Och jag såg att det var en hel rad människor som hade dött runt Palmemordet som hade börjat gräva för djupt, vittnen och journalister och you name it. Alltså många märkliga olyckor och bilolyckor och drunkningar och självmord och jag vet inte allt. Så därför så drog jag mig för att kontakta Henning. Men jag till och med gick förbi ditt kontor ute i Gamla stan. Jag har för mig att du hade ett kontor i Gamla stan där jag hade adressen och allt. Och jag gick förbi ner på gatan, men det gick aldrig så långt att jag kontaktade dig. Så jag är väldigt glad att vi är i kontakt nu. Men sanningen om vad som egentligen hände där skulle jag vilja påstå till stor del är redan framme. Det är bara det att de här, precis på samma sätt som 9-11, att så tydliga, självklara bevis bara fullständigt nonchaleras. Jag menar, bara begravs. Det finns bilder på hålet, på skrovet. Det finns bilder på sprängladdningarna som satt på Estonia. Det är till och med folk som Mona Sahlin och andra har uttalat sig om det efter att TV4 visade de här bilderna. Till och med, jag har i min bok Statskupp i slow motion, jag har bilder från de dykfilmerna på sprängladdningar som har identifierats som sprängladdningar av militära experter. Att de sitter fast med magnetplattor. Det är bland annat ett gult paket, ett annat paket med, där man ser kablarna och alltihop. De har identifierats av militära experter till och med vilken typ av sprängladdning. Och trots det så säger en person stil som Mona Sahlin att ja, vi är medvetna om de här sprängladdningarna, men vi vet inte, vi tycker inte att det har med saken att göra och vi vill liksom inte uppröra de anhöriga. Jag menar, man tar sig för huvudet bara och vad ända in i, vad ska till? Och i ett sånt läge är det ju väldigt tydligt att en sån individ som Mona Sahlin, som också är bilderbärgare, och Ines Usman, som också är bilderbärgare, och Carl Bildt, som också är bilderbärgare, och Ingvar Carlsson, som efteråt fick jobb på Kissinger Associates under Henry Kissinger, som också är bilderbärgare, att de är del i en gigantisk mörkläggning. Så att för mig... Givetvis finns det fortfarande en del stora frågetecken kvar kring vad som egentligen hände, för det är väldigt förvirrande omständigheter och en komplex händelse där jag skulle vilja påstå att det var flera olika operationer som inte var medvetna om varandra, och det är det här som har ställt till det för de som har försökt mörklägga det här. Men så mycket av sanningen finns redan framme, det är bara det att vi förnekas den. Den hålls dolt för oss. Och jag har ett helt kapitel i min bok Statskupp i slow motion om Estonia, om mörkläggningen med bilder på sprängladdningar, mycket av Hennings jobb och också, det var ju en stor NATO-övning en gång den här natten också. Också om försvinnandet av medlemmar ur besättningen, som trots att de först fanns med bland de levande, sen helt plötsligt hamnade bland de döda i listan över de döda. Och sen har vi till och med bevis på att de har fraktats från Sverige i två privatplan och skickats troligtvis till USA. Eller var de flög vet jag inte, men jag har kvitton på från Bromma flygfält där den amerikanska ambassaden har betalat avgifterna för den här landningen och för båda planen, och sen att de har tagits från landet. Så att alltså väldigt, väldigt mycket av den så kallade sanningen finns redan. Den finns redan, precis som med Palmemordet och många andra. Sanningen är där, det är bara när den mörkläggs och när den förtigs, då är det som ett jättelock. Som jag pratade med en tidigare CIA som sa det, att vid sådana här stora fall, då är det, handlar det om två konspirationer. Dels en konspiration runt själva mordet och sen en efterföljande konspiration av tystnad. Det är en total tystnad från alla de här människorna som borde reagera. Och det är väldigt påtagligt att det är så. Det är liksom, annars så vanligt folk, de kliar sig i huvudet och säger, men det här stämmer ju bara inte. Vi måste ju ta reda på det. Men alla de som sitter i nyckelpositioner runt den här utredningen lägger bara på locket. Och där är det där jag skulle vilja påstå att det är via nätverk som frimurarnätverk, via utpressning, olika anledningar som man då klarar att hålla ett samhälle nedstängt på det här sättet. Där från officiell sida så rör man inte vid den riktiga sanningen. Man tittar åt alla andra håll, man tittar på den officiella storyn, man upprepar den i oändlighet, man tillsätter kommittéer, utredningar som sedan efterföljs av kommittéer, och det enda de har, deras enda uppgift är att mörklägga det och låta det rinna ut i sanden och lägga på sådana här grejer som 70 års sekretess runt de här grejerna. 70 år, det är en livstid, och det är det de pratar om också, att då har alla som hade någonting med del i det här att göra är för länge sedan döda. Det är det de räknar med. Så säg till mig en enda anledning till att någonting ska hållas hemligt för både folket i Sverige och de andra länderna som har förlorat medborgare i en sån här fruktansvärd tragedi där vanliga människor används som alltså bara slit och släng grejer i storpolitiska händelser. Det är för jävligt, och jag tycker att det här måste bara fram. Det är trauma som måste förlösas för de här ländernas befolkning.
Henning, 825 människor dödades, mördades kan man säga, va?
Det är
Sveriges
852
värsta,
minst.
värsta massmord i tiderna, precis. Och de siffrorna stämmer inte, vi vet inte exakt. Det talar väldigt mycket för att kurder hade smugglats i en container som mördades också. Så både antalet omkomna och antalet överlevande med hänsyn till att reservkaptenen Picht och några till hade räddats och sen smugglats bort, som Olle sa, visar att de här siffrorna måste man ta med en nypa salt, men ungefär där det ligger.
Och här säger man i artikeln 852 människor miste livet.
Ja, det upprepas hela tiden, men till mörkläggningen att man inte öppnar upp för någonting annat än vad som officiellt har sagt.
Man säger,
så vitt jag
man säger
vet...
också så här i inledningen på artikeln, när jag ska ta läsa högt. Sverige bör söka en förklaring till Estonia-lyckan som baseras på fakta och inte på antaganden. Ett minimikrav är den åtgärd som forskarna efterlyst. En undersökning av vraket genom dykning, skriver flera debattörer. Vad säger ni om det? Du får börja, Henning.
Ja, det är helt okej. Det har vi krävt i evigheter. Och köpsdykningar just nu är ju en tysk fartyg där. Och då är de direkt på dem och säger de kända gravfriden. Det är fullständigt nonsens. Den som kände gravfriden allra mest var svenska staten när de förberedde för att lägga betong på vraket. Och då fick de nämligen hela tusentals ton makadam runt omkring Estonia för att stävja den mjuka havsbotten. Vilket ledde till att massor med lik spolades bort och putsades bort eller krossades. Som sen svimmade i land på estniska öarna Dagur och Ösel och så vidare. Där kan man snacka om större grafik. Men att bara skicka ner en kamera, det är väldigt bra. Men det ska naturligtvis inte komma fram. Så den där gravfridslagen är bara till för att skydda massmördarna. En av Sveriges värsta brott genom tiderna.
Det här är ruggiga grejer.
Riktigt ruggigt.
Och varför vill man mörka det här, Olle?
Det här är ju den viktigaste frågan av allt. Varför inträffar det här? Och alltså, jag har en ganska extrem teori som jag tror mer och mer på och som blir mer och mer bekräftad också genom åren. Men en sak som är helt säkert är att det var två lastbilar ombord den här natten med militär utrustning, varav en del av det var radioaktiv. Och anledningen till att man har förvägats att dyka på det här vraket. Det ligger inte alls djupt. Jag menar, en avancerad vanlig dykare nästan kan klara att gå ner på det djupet. Så de här kropparna, de skulle ha räddats stående på, vilket också blev lovat från Ingvar Carlsson och Carl Bildt. Jag kommer inte ihåg vem av dem som lovade först. Jag för mig båda två. Tills jag tror att de fick ett samtal från någon i väst som bara sa, det här skiter ni, för det är grejer här som inte ni har koll på. Efter det så helt plötsligt ändrades planerna. Man sa, nej tyvärr, vi kan inte dyka ner och hämta hem de här liken. Det här var ju precis när det hade hänt. Det hade varit en baggis och dyka ner och få upp de här liken. Åtminstone var det många privata som erbjöd sig att gå ner och riskera sina egna liv för att få upp de här kropparna. Så att familjer åtminstone kunde få bekräftat att deras anhöriga hade gått bort. Eller få hem deras kroppar så att de kunde begrava dem. Men det förvägrades alla människor både i Sverige och Finland och Estland och de här andra länderna som blev väldigt djupt berörda av det här fallet. Det var på grund av den här radioaktiviteten som man ville bygga en sarkofag runt det här fartyget. Och bygga det som ett gravmausoleum, jag menar allvarligt talat, då skulle man ju ta varenda kyrkogård i Sverige och minera den och sätta upp taggtrådstängsel för att ingen skulle kunna skända gravfriden här. Vem skulle komma på tanken och dyka ner där ute? Plus att man också under lång tid inte ens hade en aning om var fartyget egentligen låg. För att koordinaterna för där man sa att skeppet låg, eller den här färjan låg, stämde inte alls. Utan man mörklade hela den biten också. Varför än en gång? Så att vad vi pratar om är storpolitik. Det är helt andra grejer igång än att det är OVC som har lossnat på grund av lite höga vågor. Det är absolut 100% bullshit. Det är absolut lögn och bedrägeri. Och de som har suttit i utredningen har varit väldigt medvetna om det här från dag ett.
Jag läser innantill i artikeln igen. Åtta oregistrerade fordon. Kan det ha funnits militär last på något eller några av dem? Vad säger du om det, Henning? Du har ju skrivit en hel bok om det här.
Ja, jo, det stämmer. Det är bevisat att Jota Rava har i sin bok redan om de två viktigaste lastbilarna skrivit vilka registreringsnummer de hade och så vidare. Och det finns massor med vittnen som såg att sist kördes militära lastbilar ombord och det var bevakning av till och med amerikansk militär med amerikansk uniform på Estnes mark. Så det är ingen snack om saken, den är klockren.
Om vi skulle spekulera lite grann, vad kan de vilja dra med sig på den här båten som amerikanska militärer var intresserade av?
Ja,
Alltså det var...
teknologi.
Nej,
Teknologi.
förlåt Henning.
Henning, varsågod.
Teknologi som fanns i Sovjet. Andra halvan 94 när Estonia förliste var sista tiden där gamla Sovjet, sen var det ju Ryssland efter 91, drog tillbaka sin spets militär kompetens från de baltiska länderna, alltså också från Estland, och i samband med det höll på en utförsäljning av ryska generaler därför att de fick inga vettiga löner längre. Så det var spetskompetens från ryssarna, och vilket det exakt var vet vi inte, det är fortfarande höljt i dunkel. Men många antyder att det kan ha varit rymdteknologi, till exempel ett mini-atomkraftverk som driver satelliter där ryssarna hade en långt försprång. Sen var ju Ericsson inblandat, så det kan vara strålningsvapen, skalärvågsvapen, där ryssarna hade en stor fördel och sådana saker. Men där är det fortfarande väldigt tunt vad det var just den natten.
Om vi skulle spekulera i det där, Henning, som du nämner nu. Vem är det då som har intresse i att sänka Estonia och vem har intresse i att mörklägga hela den här mördarverksamheten?
Ja, det finns ju många teorier som jag skrivit i min bok. Den som då var mest iögonfallande, att det var ryssarna, typ mera konservativa delar som var förbannade på den här utförsäljningen som ville sänka. Men det framstår som mindre sannolikt därför att nu har vi ju sån här Russia-bashing och alla hackar på ryssarna i väst. Så om det verkligen hade varit sant så hade man dragit fram det för länge sedan. Så man kan väl idag utesluta nästan att det var ryssarna som var huvudansvariga för Estonias förlisning. Men det finns andra underrättelsetjänster som kan ha ett intresse. Konkurrens, det kan finnas maffia. Det var en väldigt stark hammaffia både i Tallinn och Petersburg som kan ha ett finger med i spelet. Det är också oklart exakt varför.
Vad tror du, Olle?
Jag tror att det här handlar om en helt, vi är på en helt annan nivå, tror jag, runt den här operationen. Och jag tror att det som har ställt till den här operationen från att ha fungerat fint och att vi aldrig ens skulle ha upptäckt att den här blev sprängd i luften, det här fartyget, var just de här militära lastbilarna. Och det var inte meningen, tror jag, att de skulle ha varit ombord den här natten. Utan de två lastbilarna med den här, vad det nu än var i det lasset, de kom på absolut sist den här natten. Och det var till och med så att färjan blev försenad på grund av de här. Och jag tror att det var inte meningen att de skulle ha varit ombord. Det är radioaktiviteten kring den här lasten som har gjort att det har blivit så mycket märkliga grejer i stilen som den här sakrofagen, inga dykningar, allt det här som annars bara hade kunnat genomföras utan några problem och vi skulle aldrig riktigt ha upptäckt vad som hände. Men så jag tror det är två helt separata händelser som händer här, för att det var precis som Henning säger att när Estonia blev fritt så blev alltså ryssarna åkte hem och lämnade kvar som en godisbutik för alla möjliga stater vad gällde avancerad vapenteknologi, ubåtsbaser, alla möjliga grejer bara lämnades vind för våg. Så ryssar, estoner, det var speciellt en estnisk född general som heter Alexander Einzel som skickades från USA till Estonia för att hjälpa till med att montera ner det här, bland annat också att hjälpa Estonia att komma på fötterna som en fri stat.
Ja, när du
Men det var i
menar
det läget.
Estonia så menar du väl Lettland då, eller?
Estland.
Estland, förlåt. Ja,
Estland.
du
Ja,
säger, du
förlåt
säger.
mig. Förlåt, jag är van att prata engelska. Sorry.
Ja,
Estland menar jag
just det,
givetvis.
just det.
Och det var speciellt då en ubåtsbas som heter Paldiski som ligger söder om Tallinn. Där en hel del av den här vapenteknologin, speciellt de här två lastbilarna, sägs ha kommit därifrån. Men vad jag tror hände den här natten är på en helt annan nivå och jag skulle vilja påstå att den är direkt kopplad till mörkläggningen av Palmemordet. Vad
Och
få människor...
vad sa du,
Förlåt?
Henning?
Ja, och USAs hand syns hela tiden, som Olle var inne på. Det som är otroligt avslöjande är ju Carl Bildts reaktion. Alltså, Carl Bildt hade förlorat valet september 94, men satt kvar till början av oktober. Så när 28 september 94 Estonia förlist var Carl Bildt statsminister. Han gick samma dag ut och sa det var bogvisiret som ramlade av. Och sa vi måste kolla alla bogvisir och kolla konstruktionsfel. Han är ju starkt misstänkt och ryssarna säger rakt ut att han är en CIA-agent. Så han måste ha fått input informationen vem som är the fall guy, the patsies, syndabocken. Och det var i så fall Majavarvet och en dålig konstruktion av bogvisiret. Sen visar sig att visiret ramlar aldrig riktigt av, det hängde kvar och framförallt bokrampen öppnades aldrig så att vatten kunde fritt forsa in. Det har man kunnat belägga av de vanliga dykbilderna. Så den som planlar massmordet planlar också vem man ska skylla på, och Carl Bildt var då det första utförande organet att gå ut med den här skuldbeläggningen av felaktig person.
När du gjorde intervjun med Håkan Bergmark, kan du dra en kort sammanfattning vad som kom fram i den, Henning?
Ja, då måste man kort veta bakgrunden också. Det är väldigt intressant. Jag gick ut med min bok MS Estonia sänktes i tryckt form eftersom någon la bort det och förstörde på nätet hela tiden där det låg fritt. Så jag bekostade själv i eget förlag för ingen vågar trycka det. Och andra adventen någonstans 99 gick jag på en privat inbjudning i Stockholm runt med min bok och visade den för försäljning. Och då slutade pianisten Håkan Bergmark spel och sa, va, du har rätt Henning, de har sprängt Estonia, jag har sett hålet. Vad sa jag? Är du beredd att säga det inför media? Ja, nästa dag var Jutta Rabe från Spiegel TV, Tysklands tyngsta medium, uppe med ett filmteam. Och filmade hans fantastiska intervju. Och sen skickade chefen för Spiegel, Stefan Aust, en annan journalist som vi känner vid den tyska underrättelsetjänsten, och förstörde intervjun och tog fram att Håkan hade någon dom för rattfylleri och krogslagsmål mot sig. Jag hade kommit åt den informationen och man mörklade och sände inte intervjun. Och sen sa Håkan och jag för ett år sedan, eftersom vi är både med i partiet Populisterna och hade knappt fått några röster på grund av all mörkläggning, om vi gör det för Estonia, då kanske blir lite fokus på Populisterna också. Och där upprepade vi bara hans gamla intervju. Där han hade fått inkallelseorder direkt efter Estonias förlisning samma dag. Han var reservofficer i marinen, röjdykare, utbildad sprängspecialist. Sen var det lite dåligt väder, men 1 oktober gick de ner. Och då såg han under dykningen ett jättestort... De har klippt bort filmmaterial. Som
kan du repetera det,
för
det klippte här nu i mottagningen. Kan du repetera vad Håkan Bergman såg när han dök ner till Estonia?
Han såg på styrbordssidan ett stort hål med tulpanförmade utbuktningar inifrån ut i metallen. Och då såg han direkt som sprängexpert, fan, de har sprängt skiten. Och just på det stället fattas ju filmmaterial från den officiella haverikommissionen som man kan köpa ut. Därför man ser på timekoden av kameran att de har klippt bort den sekvensen just där det här hålet är. Så det är det som han kunde vittna om, och han sa att Ines Uusmann, socialdemokratisk kommunikationsminister på den tiden, var med via radio till den här svenska militära dykbåten där de gjorde de hemliga dykningarna.
Jag ska ta och läsa innan till ett stycke till ur den här artikeln som publiceras på Svenska Dagbladet. Regeringens utredare Johan Hirschfeldt förstörde sedan allt material som låg till grund för slutsatserna i rapporten.
Mm. Och det där måste man veta följande. Göran Persson ville faktiskt få fram sanningen om Estonia. Jag har själv haft ett personligt möte med honom om Estonia. Och han hade också tagit en ny kommission under Peter Örn, Röde Korschefen från Liberalerna. Och Peter Örn kom fram till upp med kropparna, och det betyder upp med sanningen. Men sen ringde ju Bill Clinton till Göran Persson den eftermiddagen, och officiellt hette de prata om Irak, men det var inget Irak. Och sen gick Mona Sahlin ut över skita i Peter Örns rekommendation att ta upp kropparna, det vill säga att ta upp sanningen. Och på så sätt var det hela borta. Men sen när Lars Borgnäs från Uppdrag granskning till 10-årsdagen 2004 fick ett tips från Lennart Henriksson, en tulltjänsteman som var i pension, och sa, jag har fått order från högsta ort, ÖB och tullchefen, att vinka igenom militärsmugglingsgods på Estonia på LM Ericsson. Då var stora frågan, hände det också själva natten för förlisningen, för då hade Lennart Henriksson inte tjänst. Och då drog Göran Persson direkt igång en utredning för han ville få fram sanningen, och togs via hovrättspresidenten, högdomare Johan Hirschfeldt, och gav honom upptag att utreda det. Men Hirschfeldt svek. Han kom med en utredning som är opolitlig och sa att just den natten hände ingenting, och sen brände han upp allt material. Det var Jonas Gummesson från TV4 som först uppmärksammade det och blev fly förbannad på det.
Vad säger du om hans uppdrag då som utredare, Olle?
Alltså vad man kan se väldigt ofta så är det ju att folk tillsätts för att mörklägga. Det är väldigt tydligt många gånger. Nu kan jag inte uttala mig specifikt om honom, men väldigt ofta när det är en mörkläggning igång, då är det handplockade personer som ofta har dykt upp i liknande sammanhang i andra fall. Ibland så bara byter de position så att de har olika roller i de här dramarna, men det är exakt samma som spelas ut. Men ett annan väldigt tydligt tecken, om det är en planerad operation, så är det att man ofta har en övning innan, speciellt om det är så kallade false flag attacker i form av påstådda terrorattacker eller massskjutningar. Men just den här övningarna är central i hur man genomför sådana här operationer. Och den övningen är ofta till för att man helt enkelt övar det scenario som sen ska utföras som en verklig händelse. Så hände en sån sak vad gäller MS Estonia, och saken är att det gjorde den exakt. Det var nämligen två olika övningar som handlade om bombhot mot just den här färjan under 94. En i februari och sen ytterligare en dag innan MS Estonia sjönk, med exakt samma scenario mer eller mindre. Man till och med pratade om att den skulle gå, att den färjan skulle sänkas mer eller mindre på samma position där den sen sjönk. Och den här övningen genomfördes i Tallinn med RITS, det är svenska räddningsinsatser till sjöss, och Stockholm och Stockholmspolisen, de var med där man gjorde en terrorsimulering som bestod av ett scenario med en falsk bomb som hade placerats i området på nedersta däck där bastun och swimmingpoolen var. Det är exakt där man säger hålet är. Den andra bomben var placerad bland sovhytterna på första däck, också under vattenlinjen. Det är exakt där som man strategiskt skulle ha placerat sprängladdningen för att få fartyget att sjunka så fort som möjligt, vilket den också gjorde. Den sjönk så fort om man jämför med hur det skulle gå annars. Och i det här scenariot också så var en under övningen så var en del av den här övningen att det fanns ett kodat brandlarm där man då skulle säga över PA-systemet på färjan då, Mr. Skylight to number one and two. Och det här var exakt samma meddelande som sen hördes av folk som var ombord på Estonia. Ja, då var signalen som uppmanade brandmännen att ta sig till brandstation 1 och 2 och förbereda sig på skadebegränsning. Men så vi hör exakt samma som då övades dagen innan, som folk sen upplever när de är ombord på Estonia. Men vad som är extremt anmärkningsvärt och som hela tiden händer vid sådana här stora operationer, om det inte är en olycka, är fördröjningen av räddningsinsatsen. För att enligt min åsikt då är det för att man vill se till att vissa individer dör. Det är det går ut på. Och vad gäller Estonia så låg de här stackars människorna och dog i det här iskalla vattnet. De fick vänta 4 till 6 timmar på att bli räddade. Och då säger man från svensk sida, ja men vi hade ingen soppa till helikoptrarna, det var ditten, det var datten. På exakt samma sätt som man argumenterar runt masskjutningen på Utöya där det också blev fördröjt, fördröjt, fördröjt. Men vad väldigt få är medvetna om, skulle jag vilja påstå, är att det just den här natten var en stor, stor marin manöver utförd av NATO. I den här NATO-övningen som utfördes i Skagerrak på andra sidan Sverige, nere vid Danmark-Sverige, men väldigt nära avstånd om man skulle delta i räddningsinsatserna. Då fanns det farkoster och alla möjliga flygplan och helikoptrar som ingick i den här. Jag ska se, det var 10 NATO-länder, det var Belgien, Kanada, Danmark, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien och USA tillsammans med sina baltiska partner, Ryssland, Sverige, Polen och Litauen. De ingick i den här. Och det här var första dagen i den här NATO-manövern som gick under namnet, nu ska vi se vad den hette. Den hette, den som höll i det hela var de allierades överstekommandant för Atlanten, Sutherland, admiral Paul D. Miller från USNA med högkvarter i Norfolk, Virginia. Och den leddes av chefskommandant för östra Atlanten, som också kallas Sinse-Aslant, admiral Sir Hugo White, UKNA, och hans manar i Northwood, England. Och samordnades med de allierade styrkor från nordvästra Europa i High Wycombe i England och de allierade styrkornas högkvarter för norra Europa i Norge. Okej, så kommendör till sjöss sägs ha varit kommendanten för Nederländernas insatsstyrka, kommendör GG Hoff RNLNA. Men den här operationen då gick under namnet, det är helt otroligt att jag fick ha det här.
Titta på det i lugn och ro så ska jag citera ett stycke till här.
Gör det.
En 18-årig estnisk värnpliktig som var kommenderad att hjälpa till vid gränsskyddet i hamnen den kvällen har berättat att han och en kamrat såg minst 2 militära lastbilar köra ombord på färjan. Han noterade detta på den fordonslista som det var hans uppgift att upprätta. Den listan omhändertogs morgon därpå av estniska säkerhetspolisen, men dess vidare öde är okänt. Henning,
Ja, det stämmer. Det är korrekt.
det är sånt som är känt och det är uppenbart också med i artikeln här. Jag tar ett litet stycke till. I estniska
Eller vänta,
tullen.
vänta, en grej som är viktig också som Ole var inne på i samband med övningar och allt och räddningsaktioner som var fördröjd. Man hade störsändare på nödfrekvensen för Mayday, Mayday. Så det vanliga Mayday-ropet som Estonia skickade ut kom inte fram på grund av störsändare. Till slut var det på VHF-16 en liten kanal som segelbåtar och privatseglare använde att det hamnade på Åland. Och det var från Ålandsöarna att larmet sändes. Och många av svenska räddningshelikoptrar hade slut på bensinen på grund av den här andra övningen.
Men det är absolut blaha, blaha. Alltså slut på soppa, allvarligt talat. Åk och tanka då, säger jag. 5, 4 till 6
Gjorde
timmars
det, men det
fördröjning.
fördröjde.
Ja, exakt. Det är bara så fullständigt otroligt dåliga bortförklaringar. Den här NATO-övningen kallas Cooperative Venture 94. Och varför var det ingen av de här som ingick i den här operationen som erbjöd sig att hjälpa till med att rädda de här människorna? Det tycker jag är otroligt påtagligt alltså. Varför, när det nu var en gigantisk katastrof igång, var det ingen som erbjöd sig att hjälpa? Men det här är bara fullständigt tyst. Och jag tycker det Henning säger är också otroligt viktigt alltså. Hela kustremsan på östra sidan av Östersjön, eller stora delar av den i alla fall, blockerades så att Mayday-signalen inte gick ut. Och det var bara under tiden när Mayday-signalen skickades ut som den här blockeringen var. Sen när fartyget väl hade gått ner, punkt, så släpptes den. Hur är det möjligt om inte vi pratar om väldigt avancerad teknologi?
Det pekar ju med hela handen åt det hållet att det här var planerat.
Ja.
Det är klart. Det är därför jag kallar det massmord.
Ja, jag håller helt med Henning. Det är otroligt tragiskt och inte lätt att säga, men det här var ett väldigt planerat iskallt massmord. Alltså att kunna fördröja räddningsinsatsen med 4 till 6 timmar, det är så iskallt och brutalt så det är väldigt svårt att ens ta till sig. Det är så hemskt, hemskt, hemskt.
Ni ska få hämta luften en stund pojkar, så ska jag läsa ett stycke till. I estniska tullens förteckning över de lastbilar som följde med färjan fanns inget militärt fordon och ingen militär last upptagen. Det var och är förbjudet att transportera militär last på en civil passagerarfärja. Men det kan av de nu relaterade vittnesmålen att döma ha skett på Estonias sista färd. Den här båten fick alltså inte ta med militära transporter.
Nej,
Nej, naturligtvis inte.
det är ju helt givet. Men det här var, om jag har rätt, så var det en del av en internationell vapensmugglingsrutt från öst till väst, där Sverige stod bockade och neg och till och med hjälp av, jag tror det var Vägverket, stod och väntade och eskorterade lastbilen med den här typen av last. Det släpptes igenom tullen, vi har de här vittnesmålen om det här, och sen skickades det genom neutrala Sverige och sen ut via östkusten ner ut i Europa, där det sen fördelades ut var det nu än hamnade. Ingen aning. Men det är där jag skulle vilja påstå att förlisningen av Jan Hevelius är också del i den här rutten. Det är väldigt, väldigt mycket konstiga grejer runt hur den förliste. Och sen hur man år efter att det här hände, så var det amatördykare nere vid det här vraket, och då hittade de att det var, jag tror att den var 4 gånger 18 meter stort hål i botten på det här fartyget som hade skurits ut, där tillräckligt stort för att lyfta ut hela långtradare. Och då säger man, ja men det är amatördykare som har varit nere där och hållit på och fippla. Jag menar, vem kan göra en sån sak om inte vi pratar än en gång väldigt avancerat? Och här är det där, hon förliste i hårt väder och sen bogserar de ut henne på det så att det är utom synhåll, och där lät man det här fartyget sjunka. Varför? Och varför har inte familjerna fått ersättning som de hade försäkringar som gällde om det hade varit en olycka? De har inte fått den här ersättningen på grund av att försäkringsbolagen säger det var ingen olycka.
Henning, det tyder ju på att i sammanhanget och utifrån försäkringsbolagens synsätt då inte var en olycka, eller hur?
Alltså i Estonias sammanhang var det precis tvärtom, att försäkringsbolagen var med i konspirationen, därför de begärde inte att någon från dem är med i haveriutredningen, vilket oftast vill vara så. Och de betalade enorma skadestånd långt innan JAIC, alltså slutrapporten, kom 97, och de brukar inte göra så heller. De hade dessutom kunnat påstå att Estonia var inte sjövärdig, för det gjordes precis kvällen och eftermiddagen inför sista resan en hamnstatskontroll i Tallinn av folk från Svenska Sjöfartsverket i Norrköping som jobbade som konsulter åt den estniska staten för att bygga upp ett eget estniskt sjöfartsverk efter alla de här hemska åren under Sovjetunionen. Och då, det var Sjöblom, och de sa att Estonia lämnar inte hamn, hon är inte sjövärdig. Och sen kom det befäl från högsta ort, förmodligen kommunikationsministern Mats Odell, KD, enligt Göta Rabes bok, att hon skulle lämna hamnen då. Men alltså försäkringsbolagen hade då lätt kunnat säga att vi betalar inte ett öre, därför att hon var inte sjövärdig. Men de betalar tvärtom alldeles väldigt snabbt, väldigt mycket, för man ville inte att folk ställer flera frågor eller sätter igång en Parisprocess som vi gjorde sen, trots allt.
Tittar man nu på det här sammantaget så är det alltså väldigt, väldigt många faktorer som pekar på att det här är en kraftfull mörkläggning. Och ser man nu på vad man säger i artikeln här, man säger så här: vi vädjar därför till regeringen och statsminister Stefan Löfven att ta det som beslut som borde ha tagits för länge sedan. Vi efterlyser en ny internationell utredning av olyckan för att få fram en förklaring till olyckan som baseras på fakta och inte på antaganden. Ett minimikrav är att en åtgärd vidtas som forskarna efterlyst, det vill säga en undersökning och dokumentation av vraket genom dykning på plats. Och vi stannar där. Om vi går till det du sa, Olle, att det var ett uppkapat jättestort hål.
Det är Jan Hevelius vi pratar om nu, inte
Ja,
Estonia.
då blandar vi inte ihop den biten, för det är viktigt att ni förstår det, att det var alltså
Men
på jag.
Estonia har också ett stort hål.
Ja, men i...
Men det var ett spränghål på Estonia och det var ett uppkapat hål på
Nej,
Jorvik.
det är
Ja, helt
sprängt, ja,
säkert.
det är sant.
Så
Det är sprängt, ja, det är
att inte
sant.
lyssnarna blandar ihop det här nu, för att det som Olle nämnde om, det var alltså på Jan Hevelius och spränghålet är på Estonia.
Så är det.
För att det är viktigt att lyssnarna förstår det här nu, så att det inte blir något
Och
dividerande i
sen
efterhand.
får man faktiskt tillägga också Stefan Torssell, som har jobbat på Sjöfartsverket från 95, alltså kort efter Estonia, och blivit irriterad på dem. Han har kommit ut med en bok om Estonia som har många värdefulla saker. Jag själv gjorde en intervju med honom 2014 där han kan visa att Sjöfartsverket har svetsat igen det här spränghålet. Så om det blir nya dykningar och solarljudundersökningar så ser man inte hålet.
Men om man dyker ner så måste man väl se att det är igensvetsat.
Ja.
Och det är väl det som
Men sen,
krävs.
samtidigt så det här hålet ligger precis så där fartyget ligger på sidan, så det är exakt där botten var, eller så var det åtminstone innan. Men jag menar, alla sådana här grejer, vad tyder det på? Det är en mörkläggning. De gör allt vad de kan för att täcka spåren av vad som egentligen hände. Ett naturligt beteende om man sökte sanningen vore det exakt motsatta. Jag menar, vad tyder på den officiella, vilka bevis överhuvudtaget finns det för den officiella storyn? Mer eller mindre 0%. Det är min åsikt efter att ha kollat väldigt djupt i det
Den
här.
strider mot fysikens lagar precis på 9-11. Det
Det är
går
exakt
inte med
samma.
vatten på bildäck att sänka båten. Vatten på bildäck gör att båten slår runt och flyter på den instängda luften under bildäck. Så om du ska sjunka inom mindre än en timme, vilket Estonia gjorde, måste du ha läckage under bildäck.
Så
Så
är det.
hade ballongen
Det
varit hel så hade den aldrig kunnat sjunka på det sätt som den gjorde, men nu var inte
hade
ballongen hel.
tagit flera dygn, kanske en vecka innan den hade sjunkit. Det är fullständigt, det finns inte ett sant ord någonstans. Inte ett bevis överhuvudtaget som stöttar den officiella storyn. Och hur mycket som helst som visar på att det är en mörkläggning igång. Sen är ju frågan, vad är mörkläggning? Vad var det egentligen som hände? Det är en helt annan femma. Men att den officiella storyn är 100% absolut lögn. Varför stöttar de här människorna då? Varför regeringar stöttar de här? Och jag tycker så här, och vädja till regeringen, det är att kräva, de jobbar åt oss, vi betalar deras löner. Vi är inte deras undersåtar som ska komma bockande och säga snälla, snälla, ni kan väl utreda er själva. Det är att kräva dem, ställa dem mot väggen och säga det här duger inte, nu gäller det. Det här är ett trauma som måste förlösas och alla hemlighetsstämpla och så vidare. Bort med skiten, fram med sanningen. Och där är också Stefan Löfven. Ja, vi har ännu en bildebärare där. Hur troligt är det att han kommer göra någonting? Jag kan garantera här, ni får såga av min högra arm om han helt plötsligt börjar uppträda hederligt. Det kommer aldrig att hända.
Sen får vi inte glömma att det har ju skaffats fram nyckelbevis för massmordet av Jutta Rabe under dykningen augusti 2000 med Greg Beamers som hade dykt tidigare på Lusitania och så vidare. Och de visste ju från alla möjliga källor här bombpaketen som fanns på det officiella filmmaterialet att det hade sprängts i fören, så med sin sista dykgas svetsade de loss två metallbitar i fören av Estonia där bogvisiret och rampen ansluter till skrovet. Och sen gick de till specialinstitut i Tyskland och lät en metallurgisk undersökning göra, därför i metallen finns det sprängmedelsavtryck som fingeravtryck. Du kan se på de här naumannska banden och andra deformeringar i metallen. Vad är det för sprängmedel som har använts? Hur långt var det bort? Vilken riktning kom det ifrån? Och så vidare. Och då var det två institut i Tyskland som med bleka ansikten sa de här metallbitarna har utsatt sprängning. Sen har Greg Beamers låtit göra i USA en utredning hos Southwest Research Institute i Texas. Samma resultat. Ja, och då kommer lögnare från FOI och säga det är fel och det kan vi inte lita på. Och det räcker för de svenska medier och politiker att locket är på. Men där har vi fantastiska tekniska bevis att det har sprängts.
Det är så här, Jutta Rabe, alltså jag menar allvarligt talat, denna underbara, modiga människa. Vad hon har gjort alltså för att exponera sanningen. Folk säger, vi måste leta reda på sanningen. Sanningen finns, den finns framför, rakt framför ögonen på den som vill leta reda på den. Så det är bara tom luft vi måste tillsätta kommission där. Vi måste, om någon ska titta på det, bara hitta en handfull hedliga individer som tittar på dem med öppna ögon, så är det inte svårt att se vad som egentligen hände. Varför det hände är en annan femma. Men heder åt en sån människa som Jutta Rabe, som har fått sin karriär, tror jag, helt sabb och blivit, jag menar, jag har för mig att hon kunde inte ens komma till Sverige utan att riskera att bli arresterad. Och det är så här, folk som verkligen gräver blir behandlade som brottslingar, precis på samma sätt som de överlevande från Estonia när de kom i land. Istället för att de togs och sattes i ambulans och kördes direkt till sjukhuset, då såg man till, dels var de som i karantän, man höll dem helt åtskilda bort från de vanliga passagerarna. De fick inte prata, de fick inte ens gå på toa själv utan att vara eskorterade, de fick inte ringa sina anhöriga, de fick inte säga någonting utan att allting kontrollerades i förhand. Och sen körde man av alla andra bilar så att färjan var helt tom innan de sen transporterades till sjukhus, där de återigen sattes i fullständig karantän. Vad tyder det på? Det är brottsligt beteende.
Ja, det är ett massmord.
Ja, det är hemskt, men så är det.
Henning, känner du till om det är någon demonstration eller någon annan form av uppmärksamhet på gång på lördagen den 28 förlisningsdagen?
Nej, ingen demonstration, men Stiftelsen Estonia Offren och anhöriga SEA från Falun, de organiserar en minnesstund klockan 14 vid Estonia-monumentet på Djurgården bakom Vasamuseet, och sen klockan 18 är det någon ceremoni vid Ersta sjukhus. Det är det som är planerat till 25-årsdagen, och det är då kronprinsessan Victoria och maken som kommer.
Ja, det är ju fint.
Ja, och de som har utfört det här skrattar åt oss. De bryr sig inte överhuvudtaget åt minnesstunder eller några demonstrationer med några plank här och där. De bryr sig inte överhuvudtaget. Och Ulf, jag vet att vi börjar närma oss slutet, men när det passar skulle jag bara vilja lägga fram den teorin jag har om vad jag tror egentligen händer.
Ja, men säg.
Varsågod.
Okej, så här var det att Palmemordet är ett extremt komplext mordfall där det är väldigt stora krafter involverade. Det är snarlikt utförande om man säger med vad som hände runt Estonia. Men det är en operation på internationell nivå med väldigt stora mörka krafter var igång för att slå ut den här individen. Alltså vad ska jag säga, mångfacetterat mord med många olika lager. Men en del av det här, där är det där de här internationella krafterna ligger bakom det. Vad som sen hände var att efter han dog, det var svensk inblandning i det här påstådda mordet också. Runt Säpo var handplockade personer, det var också svenska baseballpoliser runt det här, jag säger än en gång, påstådda mordet. Men en väldigt intrikat operation där en del människor visste för mycket. Under året 1994 så genomförde journalisten Lars Borgnäs, som är en av de få riktigt, riktigt bra journalisterna i Sverige tycker jag. En av de få som verkligen hade muskler och mod. Han visade verkligen vägen runt Palmemordet. Och under det här året så gjorde de en serie som hette Pusslet som aldrig lades runt Palmemordet. Och det de gjorde var att de presenterade polisspåret. En annan program visade kopplingen till Sydafrika. En annan började visa om de här illegala vapentransporterna. Och serien var inte färdig när Estonia inträffade. Men däremot var sanningen bra på väg att exponeras. Och det här är en sanning som första spaningsledaren, länspolismästare Hans Holmér, strax efter mordet sa: om den riktiga sanningen någonsin kommer fram kommer det att skaka Sverige i dess grundvalar. Vad betyder det? Är det en alkoholist som har skjutit Palme? Skulle det skaka nationen i dess grundvalar? Absolut inte. Om det var CIA? Absolut inte. Om det var några högerextrema poliser? Absolut inte. Det är en mycket, mycket större sanning bakom det som skulle kunna skaka Sverige i dess grundvalar. Och Palmes rådgivare Carl Lidbom sa också vid en middag strax efter: det bästa för alla inblandade är att sanningen aldrig kommer fram. Vad betyder
Hur
det?
kommer kopplingen till Estonia i det här? Kan du
Jag
komma ihåg det?
kommer dit.
Varför?
I alla fall, under 94 så börjar mer och mer den här sanningen och kommer upp till ytan tack vare Lars Borgnäs serie här. Och jag var från från polis och militär att det började bubbla under ytan bland folk som hade märkt väldigt mycket konstigheter runt det här. Ett väldigt märkligt beteende. En del av dem visste för mycket, en del av dem hade del i den här operationen också. Och just vid den här resan då så arrangeras en konferensresa åt 69 polisanställda individer från Sverige, Stockholm och Uppsala. Den här gruppen poliser då samlades på en konferensresa som skickades till Tallinn och vände sen, och på vägen tillbaka, det var då, boom, när Estonia gick ner.
De fanns alltså med på den båten.
De var med på den här båten. Men anledningen att jag överhuvudtaget reagerade på dem var att de nämndes precis i början under natten när hela det här dramat rapporterades. Då nämndes den här gruppen på 69 poliser och sen var de borta. Och jag tänkte att jaha, jag har inte riktigt märke till det. Sen några år senare så har jag för mig att det var Helsingborgs Dagblad som skrev om den här gruppen och bara sa: var är de? Var har de tagit vägen? Vilka var de? För att den här listan på 69 var bara borta och antalet döda och överlevande stämde inte. Det var hela tiden att det gick upp och ner och fram och tillbaka och bara försvann. Sen dess har jag kontaktats av familjemedlemmar som säger att deras anhöriga ingick i Palmeenheten. Att det var kopplat runt Palmemordet, en del av dem, absolut inte alla. Men det är också så här, om du ser på hur likvideringar utförs, speciellt när man har en specifik måltavla, då, om man inte vill att folk ska veta vem det är, då ser man till att de är i en folksamling eller ombord på ett flygplan. Till exempel som Lockerbie, där måltavlan var Bernt Carlssons, Olof Palmes nära medarbetare. Det var i hans bagage som en sprängladdning var som sprängde planet över Lockerbie. Det har gjort då att vem som helst ombord på det här planet skulle ha kunnat vara den som var måltavla för det här. Därför är det perfekt i en folksamling att man kan göra sig av med en, för ingen kan säkert hitta någonting. Och om man då behöver göra sig av med en stor grupp med människor, varav vissa vet för mycket eller var delaktiga, eller hur? Om den här gruppen består av 69 personer, det går inte att helt plötsligt att du har 69 personer som dör av hjärtinfarkter, självmord, bilolyckor, utan att folk reagerar. Bara, men herregud, vad är det som händer? Det är just i en folksamling stil ombord på en färja som man kan göra utan att det här märks. Och boom, alltihop förbereds, eftersom Palmemordet till stor del också var en internationell ett internationellt mord, skulle jag vilja påstå. Och som jag också skriver i stor detalj om i min bok Statskupp i Slow Motion, som är nästan 900 sidor, extremt detaljerad information med namn och bilder och dokument och you name it. Så hur gör man sig av med dem? Och där är det är ett väldigt bra sätt att kunna göra det här, är att planera en konferensresa och sen boom, man tränar just exakt det här bombscenariot dagen innan. Du har hela NATO-övningen som blockerar, ser till att allting fördröjs, som ser till att ingen blandar sig och att allting utförs ordentligt. Båten kommer dit. Det är där de här två lastbilarna ställer till alltihop, för att det var inte alls meningen att de skulle ha tagits ombord den här natten, tror jag. Och där har vi också en man som heter Igor Kristopovich som senare hittades mördad, som jag tror var inblandad i just den här transporten med de här lastbilarna. Och kanske
Men
bara
han
han är en...
avlyssnade bara.
Han, oh, okej, okay. Lyssna på Henning, han vet bättre. Men att det är folk som... För att det här var ju inte bara en engångsföreteelse med den här smugglingen, utan den förekom hela tiden, och jag tror att delar av besättningen var del av att tjäna pengar på det också, genom kanske att hjälpa till eller hålla tyst. Och det är där de här 8 eller 9 besättningsmedlemmarna också är delaktiga, som sen kidnappas och förs ut från att först ha varit levande till och sen helt plötsligt vara bland de döda, men sen observeras när de transporteras ut från Sverige. Så varför fördröjs hela räddningsinsatsen? Just för att se till att den här gruppen, de här nyckelpersonerna som visste för mycket, måste dö. De måste dö. Därför fördröjer man, fördröjer, 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 för att vara helt säker på att alla har avlidit. Och den här gruppen har inte omnämnts någonstans tills jag har pratat om den de senaste åren här på olika föreläsningar. Och nu det här året, helt plötsligt så kommer en stora artiklar med nästan alla namnen, nästan alla bilder på de här 69 stycken. Fast det är inte 69, det är fortfarande vissa personer som inte är med det. Och jag skulle vara väldigt nyfiken på vilka är de här som inte omnämns.
Alltså det har faktiskt nämnts tidigare, inom underrättelsekretsar var det en av de första tipsen, och det vet vi från Hanne Låge Marek, general i Stasi och överste i GRU, som kontaktade Jutta Rabe tidigt och mig också. Vi pratat själv med varandra, och som sa att det första tipset hon fick från GRU-sidan var att det gällde en grupp poliser ombord.
There
Svenska
you
poliser.
go.
Och det har jag skrivit i min bok.
Och det har inte jag varit medveten om, så det är jag väldigt tacksam för att höra här.
Då har ni alltså kommit fram bägge två till ungefär samma uppgifter då, kan man säga. Eller liknande uppgifter.
Det är ju så här att om inte de här två lastbilarna med radioaktiv last ombord hade varit ombord på färjan den här natten, då hade färjan sänkts, boom. Alla hade dött. Nu var det ju vissa som klarade att överleva, men alla hade dött som skulle dö. Och ingen hade någonsin fått upp ögonen för att det var någonting annat än det vi hade blivit
Så
förklarade, det man
nu
hade berättat för
misstänker
oss.
Ola att det här är en false flag-operation där man kör ombord med fordonen för att sätta
Nej.
fokus på det, för att i sin tur...
Nej.
Hä?
Nej. Det är en ren miss i hela planeringen. Jag tror inte att de har med varandra att göra, utan det som jag brukar säga, att Gud har humor. Det är alltid någonting som oväntat som går fel i operationer som vi upptäcker. För en perfekt operation när det gäller sådana här säkerhetstjänster, en sån operation som aldrig märks. Vi vet inte ens om att den har hänt. Det är den perfekta. Så när någonting upptäcks, då är det att någonting har gått snett. Och i det här fallet tror jag att det är de här två lastbilarna som absolut inte var menade att de skulle ha varit ombord den här natten. Det är de som gör att helt plötsligt så blir agerandet runt den här händelsen så konstigt runt vad gäller cementsarkofagen. Varför gör man inga dykningar? Varför talar man inte om var fartyget ligger? Varför är man tvungen att sanera med vad heter det? Alltså
Radioaktiv
atomavfallsteknik.
spaning.
Tack, Henning. Sådana fartyg som är specialiserade på radioaktiv hantering. Allt sånt här skulle inte ha varit där om inte det hade varit för de här två lastbilarna. För att då hade vi bara, Estonia har sjunkit, det är fruktansvärt. Plocka upp de som har dött, begrav dem och sen är det thank you and goodbye. Och ingen hade märkt någonting. Ingen hade märkt någonting om de här poliserna heller. Utan det hade bara varit, alla var tystade. Och that's it, boom. Thank you and goodbye.
Eller vilket jag tror att det var med flit planerat som ett falskt spår som man sen kan lättare hänga upp sig på och använda som mörkläggning. Jag tror att det har planterats i mordplanerna flera villospår som man sen ska snubbla över. Och det är det de gör i Svenska Dagbladets debattartikel också.
Hörrni vänner,
ja,
vänner, klockan har dunkat iväg så vi ska avsluta för vi kan hålla på en timme till, det hör jag ju. Jag får tacka er bägge två för det här var mycket, mycket intressant och jag hoppas att lyssnarna har nyttat av det här och finner det intressant de med. Och så ber jag få återkomma till er bägge.
Ja, bara en sak. Det ska göras en sanningskommission som i Sydafrika i mitten på 90-talet. Ingen ska straffas. Vi vill bara veta vad som har hänt.
Okay.
Och jag säger, alltså, mitt hjärta är med de här stackars familjerna och som har förlorat sina nära anhöriga. Det här är för jävligt. Det är ett massmord som Henning Witte säger. Det är ett så iskall, brutal operation där vanliga människor används som en mörkläggning av större saker. Alltså på amerikanska eller engelska säger man collateral damage. Det är sånt som händer. Så resonerar de runt vanliga människoliv. Och ibland är det till och med bra för dem att ha höga siffror på det så att de kan använda det som känslomässig avledningsmanöver bort ifrån vad som egentligen händer. Och för min del absolut inte okej. Och jag skulle vilja inte vädja till regeringen. Jag skulle bara kräva 100% släpp allting fritt. Vad finns det för anläggning att ha någonting hemligstämplat om ni inte har någonting att dölja, kära herr Stefan Löfven och andra Bilderbergare? Fram med det här nu.
Jag tackar er bägge och avslutar här, men jag vill prata med er en liten stund till, så häng kvar på ledningen. Tack så mycket för idag.